Vi ber. Tack Gud för Sävedalens missionskyrka. Tack att vi får vara här tillsammans. Första gångs besökare och människor som har levt mer eller mindre hela sina liv i den här kyrkans gemenskap. Tack att vi är här för att möta dig. Och tack att vi har fått visa det konkret genom att samla in pengar till dig. Ditt verk genom den här församlingen. Låt de här pengarna komma till välsignelse. Låt dem få bidra till mycket gott. Tack att vi får vara i din gemenskap och i varandras gemenskap. Amen. Vi har fått en ny ljusbärare för er som har tittat lite åt det här hållet och har varit här innan, så har ni noterat det. Den är gjord av en Dennis Karlsson i Hols Media på Västgötaslätten. Och den här ljusbäraren, den är till Margit Olssons minne. Alla känner inte Margit. Hon avled för ett antal år sedan. Hon var medlem här i den här kyrkan i 75 år. Det är en tid. Hon önskade en viss summa skulle gå till det här kyrkorummet, skulle användas till någonting i gudstjänstlokalen. Och det tog några år, men det blev en ljusbärare som är speciellt gjord med just den här kyrksalen i åtanke. Och visst är den vacker. Framförallt blir det nu lite enklare för den som vill tända ett ljus som ett uttryck för hjärtats bön för en annan människa eller sitt eget liv eller någon omständighet. Så blir det lite enklare. Förutsatt att man kanske tänder den innersta ringen först. Så undviker man att bränna sig. Då blir det inte särskilt roligt. Men det tror jag att vi listar ut. Innersta ringen tänder vi först och inviger den. Det gör vi genom att öppna förbönsplatsen här efter predikan. Och den som vill få tända sitt ljus. Som ett uttryck för bön. Vi är väldigt tacksamma för det. Hur många har sett tv-serien Klostret som nu har gått i augusti under repris, en repris på SVT? Gick för 5 år sedan, en repris nu i augusti. Får jag se en handuppräckning här? Jag har alltså sett den, vi är ungefär 7 till, 8-9 kanske. Om du har internetvana, gå in på SVT Play och se dessa 3 timslånga avsnitt. Det här blir den enda reklamen för Sveriges statliga television under gudstjänsten. Men gör det. Det här är det bästa jag har sett på tv på länge. Det kanske inte är så svårt egentligen att då det väl kommer något kvalitativt för en gångs skull. Men programmet går ut på att engelska bolaget BBC bjuder in några nutida män i sina bästa år till 40 dagar i ett katolskt kloster i Sussex. Och detta gör man för att undersöka om andlighet är ett meningsfullt alternativ i en ytlig och materialistisk värld. Och då allt ska sätta igång så säger en av munkarna, fader Kristoffer, rakt upp och ner till tv-kamerorna: vi tror att vi har lösningen på den otillfredsställelse som många människor upplever idag. Livet i det här benediktinklostret följer Benediktus regel, skriven på 500-talet som en praktisk och andlig vägledning. Och de här 5 deltagarna som har anmält sig till programmet, blivit uttagna till detta, de ska alltså under 40 dagar arbeta och äta med dessa munkar. De firar gudstjänst 6 gånger om dagen med start 6:20 på morgonen. Och de här 5 männen då har vitt skilda bakgrunder. Vi har Tony, 29 år, som arbetar inom den något tveksamma vuxenfilmsindustrin, om man säger så. Hans mål är att utmana munkarnas tro. Och vi har Peter, han är 60-plussare, han är poet, han är pensionerad lärare också. Han har svårt för Gamla testamentets gudsbild. Den tredje personen heter Nikolas, han är 37 och han har övergett planer på att bli präst för att istället göra karriär som teolog i den akademiska världen. Och så har vi Anthony, 32 år, som arbetar på ett juridikförlag. Och han har på grund av ett tufft förflutet särskilt svårt att öppna sig, både för munkarna då och för de andra i gruppen. Han har råkat i häftiga konflikter sista tiden här i klostret, då vi kommer in i handlingen med den femte mannen. Och den femte mannen heter Gary, 36 år. Och denne Gary har alltid kämpat för att få bekräftelse. För att bli accepterad under tonåren i Nordirland gick han med i en protestantisk halvmilitär grupp. Och efter flera fängelsevistelser fann han Gud för 13 år sedan. Och hans mål nu med klostervistelsen, det är att bara få känna sig nöjd med sig själv. Att få uppleva frid. Grunden för att kunna leva i kloster är enligt den här regeln just det vi talar om idag. Vi ska tala om enheten i Kristus, och grunden för att kunna leva i kloster är just enhet. Alltså att kunna leva som gemenskap, att kunna leva i tålamod, att kunna leva i förlåtelse. Anthony och Gary, de har båda haft tuffa uppväxter och de har också särskilt svårt med det här. Och kanske blir konflikten mellan de här två deras stora lärdomar i det här klostret. För då den femte och sista veckan börjar så har konflikten byggts upp så oerhört att det blir en total urladdning. Men de här två männen, de reagerar på två helt motsatta vis. Anthony vill dra sig undan. Han vill tiga ihjäl den här konflikten som uppstår. Det får Gary å andra sidan att känna sig oviktig, känna sig värdelös. Men Gary får Anthony att också känna sig oviktig och värdelös genom att han har precis den motsatta strategin. Han säger rätt ut vad han tycker och tänker. Han klampar över väldigt mycket på den lite mer känsliga Anthonys integritet. Alltså, båda dessa män som vi möter i den här serien, de har liknande uppväxter. De har råkat ut för liknande svårigheter. Men de har helt olika personligheter och de har helt olika strategier för att kunna hantera sina konflikter. Och eftersom de inte riktigt har förmågan att leva sig in i den andres situation utan är självcentrerade, så sårar de varandra djupt. Så det är dags för ett enskilt samtal med dessa två, för med lite tuktan i klostret. Och fader Christopher får ha detta samtal. Och han säger då så här: i ett kloster tänker man på stabilitet. Man kan ju inte ge sig av. Man påminns jämt om att man inte kan fly undan sig själv. Och den saken spelar nog in här. Får jag fråga dig en sak, Anthony? Tycker du om dig själv? Tycker du om dig själv? Och han funderar och så säger han: ja, ibland gör jag det, men just nu gillar jag inte mig själv alls. Jag har uppfört mig riktigt illa. Och svaret från fader Christopher blir kort men kärnfullt: det vore fint om du efter dessa 40 dagar tyckte bättre om dig själv. Och en annan munk råder Anthony: betrakta din spegelbild. Om du tycker om den så är det lättare att tycka om andra. Och så dagen efter så möts hela gruppen igen. Och med anledning av bråket läser fader Christopher från Filipperbrevet 2, vers 1-5, som också är dagens bibeltext faktiskt. Den kommer upp här på väggen. Filipperbrevet 2, vers 1-5. Där kan vi läsa: om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Jag kan låta det stå kvar här, det sista. Anthony och Gary får arbeta med ordet ödmjukhet. De inser efter att ha reflekterat över det här bibelordet att de troligen bara är olika. De har helt olika sätt att närma sig en konflikt. Och de förstår gradvis nu att i relationer med andra måste man lära sig att anpassa sig till varandras personligheter. De lär sig att man faktiskt kan ha fel, men man kan också ha rätt, fast på helt fel sätt. Och de lär sig att det är viktigt att försöka bli fri från sitt ego och sin själviskhet för att andra människor ska kunna må bra och våga vara sig själva. Och att jag vågar avslöja så mycket av handlingen till er som jag just rekommenderat att se de här 3 timslånga avsnitten, så är det för att det egentligen inte just handlingen som är poängen, utan det är allt som sker bakom. Det var flera tillfällen då jag inte kunde hålla tårarna tillbaka, för det var en så stark och fascinerande upplevelse att få se människor som du och jag sakta men säkert förvandlas genom att vara i Guds närvaro. Och lika fascinerande var det att höra om alla brev som munkarna fick från tv-tittare i samband med att serien sändes. I något brev stod det: jag har börjat be igen för första gången på 10 år. I ett annat brev stod det: jag går nu i kyrkan igen för första gången sedan jag var barn. I ett tredje brev: jag har gått med i en församling och låta mig döpas. Alltså en oerhörd respons. Och vi kanske kan tycka det är lite märkligt. Några timslånga program från ett kloster, hur segt måste inte det vara egentligen? Hur kom det sig att engelsmän framför tvn helt plötsligt fick en upplevelse som ledde till brevskrivande, mängder av brev? Jag tror det har något med dagens tema att göra. För det var enheten i Kristus, alltså den djupare gemenskapen med Jesus, som fick de här 5 männen att börja förändras. Och jag tror att det här programmet på något sätt slog an en ton i människors innersta längtan. För jag är övertygad om att enheten med Jesus Kristus, den djupare gemenskap med honom, det är alla människors djupa längtan. Man fick en försmak av det här, tror jag, genom detta tv-program. Det var en bra sammanfattning av vad livet med Gud innebär. Det handlar om att mer och mer bli ett med Jesus Kristus. Och så blir konsekvensen att man blir mer och mer ett med andra människor. Det blir en följd av detta. Och det var kanske det de här 5 männen inte hade förväntat sig. De trodde nog inte att klosterlivet i allra högsta grad handlar om jordnära saker. Kanske framförallt om relationer med andra människor. De trodde nog inte att människan har samma kamp att utkämpa i klostret som i den vanliga världen. Men det finns ett ord som jag tror gör att munkarna och också de här 5 fann en frid med Gud och sig själva. Och jag ska snart återkomma till vad det kan vara. Gå tillbaka till det första i bibelordet där. Titta på det här igen. Det här bibelordet handlar om enhet. Och vi ser här att det alltid får synliga konsekvenser. Enhet leder alltid till en större kärlek till andra människor. Det handlar om jordnära saker i vardagslivet, vardagliga händelser. Vi läser i det här bibelordet att vi kan få vara fria från självhävdelse, fåfänga, själviskhet. Men notera de första raderna här. Allting börjar med att det finns tröst, kärlek och gemenskap hos den treenige guden för alla människor att hämta. Alltså, om man tänker att kristen tro handlar istället om att acceptera de här 10 punkterna om sanningen och sen göra sitt bästa för att bara leva rätt, då blir de här orden från Bibeln kravfyllda. Men det vi kan se i det här bibelordet är att allt handlar om relation. Det finns tröst, kärlek och gemenskap att hämta. Och nu släcker vi ner bibelordet här. Alltså, då Jesus kommer hit till jorden, så kommer han hit av inget annat skäl än att erbjuda sig själv. Alltså, Jesus önskar att vi ska bli ett med honom, precis som han och hans lärjungar är ett, precis som den treenige guden är en, precis som, om man ska ta några andra exempel, precis som en maka och en make kan uppleva att man verkligen är ett så kan vi få uppleva någon form av samma enhet med Jesus. Precis som två nära vänner upplever en enhet som inte går att beskriva med ord, så kan vi få uppleva enheten med Jesus. Precis som det där fåret känner igen herdens röst, precis så kan vi få lära känna Jesu röst. Precis som ett barn som gått vilse i en affär. Jag gick vilse på Tempo i Nässjö när jag var 6 år. Det var inte särskilt roligt. Jag tror att alla har någon erfarenhet av det där. Helt plötsligt är mamma och pappa borta. Och man tror att nu är livet slut. Men så står de där runt hörnet. Man kanske har fått gå till någon kassa och få det utropat i mikrofonen. Men så är man tillbaka efter 5 minuter. Men det upplevs som timmar. Precis på samma sätt kan vi känna oss vilse då vi går utan Gud. Men också tröstade och trygga i samma ögonblick som vi väljer att öppna oss för honom igen. Alltså, då vi talar om enhet idag så talar vi inte om en teknisk term. Utan vi talar om ett förhållande, en relation som alltså börjar med att vi tar emot tröst, kärlek och gemenskap i relationen med Gud. Och som sen kan få sprida sig i relationen med andra människor. Har vi en av alla biblar som gömmer sig här bakom. Vi använder den ofta. Och det här, tänker jag, är Bibelns stora tema. Den brustna relationen med Gud. Det är det första som människan så tragiskt fick erfara i tidernas början i Edens lustgård. Den börjar den här boken med berättelsen om en brusten relation. Berättelsen om vad som händer efter att relationen brustit, det vi brukar kalla syndafallet, kommer sen. Sen följer berättelsen om hur den brustna relationen genom historien har gjort relationen med Gud och människa så svår och komplicerad. Israels 40 år i öknen. Kungar och domare och liv i exil och profeter. Och sen vidare till möjligheten att återvända till en relation med Gud genom relationen till Jesus Kristus som lever och dör och uppstår igen för oss alla. Och så beskriver Bibeln till sist helande processen som Gud vill göra i oss. Vi som lever under vad man kan kalla församlingens tid mellan Jesu uppståndelse och hans återkomst. Bibeln beskriver det Gud vill göra i oss genom en nära relation fram till den dag då relationen mellan Gud och människa kommer ske ansikte mot ansikte. Jag tror jag har varit nog tydlig i poängen jag försöker få fram. Alltså, relation, kan det vara därför som Bibeln faktiskt inte är 10 punkter om sanningen i första hand? Utan i första hand sprängfylld med poesi, vackra liknelser och berättelser, målande visioner, känslofyllda brev. Kärlek beskrivs bäst på det sättet. Och Bibeln beskriver detta gång på gång. Bibeln beskriver en älskande Gud som är uppslukad av relationen med oss människor. Han längtar efter oss var och en. Här har vi kärnan. Enheten med Jesus Kristus. Hans längtan efter djupare gemenskap med oss. Det vi brukar kalla teologi, läran om Gud, det är viktigt. Det kan vara till en hjälp att förstå tron. Men vi kan inte ha vår tillit, vår grund i vad vi tror om Gud. Det är viktigt vad vi tror om Gud. Men vår grund i livet, vår tillit, behöver vara djupt rotad i relationen med Gud. Och det här är jätteviktigt, tror jag. Vår tillit behöver vara i en djupt rotad relation med Gud. Har vi inte det så spelar det egentligen inte så stor roll vad vi tror om honom. Men har vi det så kan det bli spännande och viktigt vad vi tror om honom. Alltså, det de 5 männen fick börja erfara i klostret och det som jag tror är människans djupaste längtan, det är denna enhet med Jesus, en djup gemenskap, och den får alltid synliga konsekvenser. Den leder alltid någonstans. Den leder alltid till en större kärlek till andra människor. Ni minns kanske i början här munkens ord till Anthony. Se dig i spegeln, betrakta din spegelbild. Jag tror vi behöver göra det Jag tror att du och jag ofta behöver betrakta vår spegelbild. Inte för oss själva utan i gemenskap med Gud. För då vi vågar se vilka vi är tillsammans med Gud, då kan vi lära oss att älska oss själva. Då kan vi bli mer lika Gud själv. Då kan vi lära oss att leva i kärlek, ödmjukhet, osjälviskhet. Att betrakta sin spegelbild tillsammans med Gud. Och vad är det egentligen? Jag tror det innebär att i Guds ljus, än en gång, inte i ensamhet utan tillsammans med Gud, se över hjärtats innersta. Att våga se, varför gör jag det jag gör? Varför säger jag det jag säger? Varför tänker jag det jag tänker? Samtala med Gud om ditt liv. I den processen växer ju relationen. Och de här munkarna, mitt i alla sina svårigheter, växer i relation med Gud. Och nu kommer jag till det där ordet som de har. Som tv-tittarna i England blev berörda av. Som de fem männen på ett sätt indirekt blev förvandlade av. Än en gång, det är samma kamp att utkämpa i ett kloster som i det vanliga livet. Men i ett kloster finns en god förutsättning som vi behöver bestämma oss för. Men som finns där lite mer i själva livet. Och nu kommer det ordet. Och det här ordet vill jag gärna komma runt själv. Men hur gärna jag än vill komma runt det här ordet, då det gäller att växa i enhet med Jesus i relation med honom, så kan jag inte komma runt det. Och det ordet är stillhet. Bara i stillheten med Gud kan jag se vem jag verkligen är i den där spegeln. Bara då kan jag se att jag är fullständigt älskad, accepterad och förlåten av Gud. Och då Gud visar dig och mig vårt sanna jag, att vi är fullständigt älskade, accepterade och förlåtna, då kan jag våga hålla kvar blicken och se det där andra. Se allt som har gått snett, allt jag är besviken på, all synd, alla obekväma saker i mitt liv. Då kan jag våga granska mina motiv, då kan jag våga samtala med Gud om det. Men allt behöver börja med stillhet så att Gud får viska till dig och mig. Jag älskar dig, jag längtar efter en djupare relation. Där börjar det. Och sen kan livet med honom börja. Och under semestern så har jag lovat en massa saker kring arbetet här som jag säkert inte kommer hålla. Men en sak har jag lovat mig själv att hålla fast vid, och det är just daglig stillhet. För en vanlig vecka innehåller för var och en av oss, oavsett om vi är pensionärer eller arbetar eller studerar, så lever vi i samma värld som innehåller så mycket brus och oljud att det är svårt att höra Guds röst om jag inte ser till att tysta det här bruset och oljudet för en stund. Och då kanske ni tänker som jag, att det handlar om mobiltelefonen, datorn, tidningarna och tvn. Och det gör det. Men det handlar nog snarare om ljud som inte går att höra. Men som pågår inom oss hela tiden. Det handlar nog snarare om röster från uppväxten. Någonstans i det förflutna som fortfarande ljuder inom oss. Det handlar snarare om röster från vår kultur. Det där som bara ligger i luften. Så här ska du tycka. Så här ska du klä dig. Det här ska du äta. Eller röster från vänner. Eller röster från mig själv. Är jag bra eller inte bra? Värdefull eller inte? Alla de här rösterna som finns här inne och rör sig hela tiden riskerar att ta Guds plats som min inre guide och vägledare. Och till slut vet jag inte om det är min egen röst som säger något, om det är någon annans röst som säger någonting, eller om det är Guds röst. Och jag som är rätt så rastlös och nyfiken och gärna vill vara på väg framåt, jag behöver lära mig att urskilja vad som är Guds röst och vad som är andra röster. Jag behöver lyssna på den enda sanna rösten som talar här inne, som funnits där egentligen sedan jag föddes. För så tror jag det är för alla av oss. Gud känner oss från början. Även om det är i relationen med Jesus som vi får förlåtelse och det eviga livet. Så följer Gud våra liv från första dagen. Guds röst finns där. Och det är mitt ansvar Jag behöver se till att bruset tystnar för att kunna höra Guds röst varje dag. Ingen annan kan göra det för mig. Ingen annan kan göra det för dig heller. Du är den enda som kan höra Guds röst för ditt liv. Visst är det rätt så fascinerande då man tänker efter. Alltså, vi kan få hjälp och vägledning. Vi kan inspirera varandra i en församling. Men till syvende och sist så är det ingen annan som kan höra Guds röst i ditt ställe. Det kan bara du göra. Andra människor kan hjälpa dig på vägen att höra Guds röst eller bekräfta om Gud sa någonting eller inte. Men bara du kan höra Guds röst för ditt liv. Och du och jag behöver ta ansvar för det. Varför ska vi det? Är det för att Gud ska bli nöjd? Är det för att förbättra oss själva en aning? Bli lite bättre människor dag för dag? Jag tänker så här att det här ska vi göra för att få leva i glädje. För Gud önskar att du och jag ska få leva i glädje. Då talar jag inte om en ytlig glädje. Då talar jag inte om att surfa på livets yta. Utan en djup glädje som bär oavsett omständigheter. En glädje över att veta att du är älskad. Och att du gör det i livet som du är skapad att göra. Alltså vi vill öppna oss för en starkare enhet med Jesus. Med mig själv och med andra människor. Vi ska öppna oss för det livet. Inte för att förbättra oss en aning eller för att Gud ska bli nöjd. Han älskar oss fullkomligt redan. Gud vill ju att vi ska leva i glädje. Och du och jag, vi har ett liv. Och i uppstarten för en ny termin i den här kyrkan så behöver vi uppmuntra varandra att ge oss ut på resan som innebär en djupare relation med Gud, oss själva och andra. Och oavsett hur hektisk din vardag ser ut så hinner du ju oftast med det du medvetet bestämmer dig för. Och stillheten inför Gud, det är bland det svåraste vi kan bestämma oss för. För det går emot hela vårt samhälle och hela vår naturliga känsla för vad vi ska göra. Vi behöver välja det medvetet så att det sakta men säkert kan bli en självklar del av livet. Ett omistligt behov. Så att vi kan bli mer och mer ett med honom och upptäcka glädje på djupet. Därför predikar jag idag 5 minuter kortare. Så ska vi nu ta 5 minuter i stillhet. Då vi får vara inför Gud. Och vi kanske mest har fläktsystemet och lite barn som surrar från övervåningen. Men det gör ingenting. Och det händer säkert inget revolutionerande, men det gör ingenting heller. Tänker att de här minuterna bara kan bli tecken som vi kan minnas på vad som är viktigt. Självklart talar vi med Gud under livets alla omständigheter. Men det är vi som behöver stilla oss. Inte för Guds skull utan för att vi ska kunna lyssna än en gång. Så låt de här 5 minuterna kanske bli ett första steg där du beslutar dig för lite mer av tystnad och stillhet på din vardagsväg så att Guds röst kan höras.